Kapitel 2. Likt blixtar och regn. När Coinde kom för att väcka henne i första morgonväkten kände sig Egwene av någon anledning utvilad trots sina drömmar. Utvilad och redo att se vad hon kunde utröna inne i staden. Efter att ha sträckt på sig med en lång gäspning var hon genast på fötter. Nynnade medan hon skyndsamt tvättade och klädde sig och tog sig knappt ens tid att borsta håret ordentligt. Hon skulle ha skyndat iväg utan att öda tid på frukost, men Sorrele såg henne, vilket raskt satte stopp för den idén, vilket visade sig vara lika bra. Du borde inte ha lämnat ångtältet så snart, sa Amys i det att hon tog emot en skål med gröt och torkad frukt från Rodera. Nästan 2 dussin visa hade trängt in sig i Amys tält och Rodera, Coinde och en man i vitt vid namn Doyla, också han en Shido, gjorde sitt bästa för att hinna passa upp på allihop. Ruark hade mycket att säga om dina systrar. Du kanske har mer att tillägga. Efter månader under falsk flagg behövde Egwene inte tänka efter för att inse att det var delegationen från tornet hon menade. Jag ska berätta vad jag kan. Vad sa han? För det första var det 6 Aesir och 2 av dem var röda, inte en. Egwene kunde knappt begripa att Elaida var så arrogant, eller kanske dum, att hon skickat någon röd syster alls. Men det var åtminstone en grå Aesir som förde befälet. De flesta av de visa låg i en vid cirkel och lyssnade, som ekrarna i ett hjul, medan de andra stod eller satt i mellanrummen. Och när Amys räknat upp Aesirnas namn vände allihop sina blickar mot Egwene. Jag är rädd att jag bara känner 2 av dem, sa hon försiktigt. Det finns trots allt en hel del Aesir. Och jag har inte varit fullvärdig syster tillräckligt länge för att lära känna så många. Hon möttes av nickar från de visa. De godtog detta. Neshun Bihara är rättvis av sig. Hon lyssnar på alla sidor innan hon når ett beslut. Men hon kan hitta även de minsta brister i det man säger. Hon ser allting, minns allting. Hon kan kasta en blick på en boksida en enda gång och sen upprepa vad som stod där, ord för ord. Och samma sak med ett samtal hon hört för 1 år sedan. Ibland talar hon emellertid för sig själv, säger vad hon tänker utan att hon är medveten om det. Ruark sa att hon var intresserad av Carhains kungliga bibliotek. Bear rörde om i gröten medan hon tittade på Egwene. Han sa att han hörde henne muttra någonting om sigill. Ett lågt mummel spred sig hastigt bland de andra kvinnorna. Men de tystnade genast efter en ljudlig harkling från Sorrele. Medan Egwene tog en sked av gröten. Hennes innehöll skivor av torkade plommon och något sött bär funderade hon över situationen. Om Elaida hade förhört Shuern innan hon blev avrättad visste hon att 3 av sigillen var brutna. Rand hade 2 stycken undangömda. Egwene önskade att hon vetat var. På sista tiden verkade han inte lita på någon. Och Ninive och Elaine hade hittat 1 i Tanshiko som de burit med sig till Salidar. Men dessa 3 kunde Elaida inte känna till. Såvida hon inte möjligen hade spioner i Salidar. Nej, sådana spekulationer fick hon ägna sig åt någon annan gång. De hjälpte henne inte nu. Elaida måste söka desperat efter resten. Att skicka Neshun till världens näst största bibliotek, näst efter det i Tarvalon, var en förnuftig åtgärd. Vilket Egwene sa till de visa efter att ha svalt en bit torkat plommon. Detsamma sa jag igår kväll, morrade Sorrele. Aeron, Colinda, Edara, ni 3 går till biblioteket. 3 visa borde kunna hitta vad som går att hitta innan en ensam Aesir gör det. Hennes uttalande gav upphov till 3 långa ansikten. Kungliga biblioteket var ofantligt. Shirley var å andra sidan Shirley. Och även om de uppräknade kvinnorna suckade och muttrade så ställde de genast ned sina grötskålar och gick. Du sa att du känner två, fortsatte Shirley innan de hunnit ut ur tältet. Nishun Bihara. Och vem mer? Serene Nemdal, sa Egwin. Ni måste förstå att jag inte känner någon av dem särskilt väl. Serene är som de flesta vita. Hon kommer fram till alla ståndpunkter genom logiskt resonemang och verkar ibland förvånad när någon gör någonting av känslomässiga skäl. Men hon har ändå ett hetsigt humör. För det mesta håller hon det under sträng kontroll. Men om man säger fel sak vid fel tillfälle kan hon bita näsan av en innan man hinner blinka. Dock lyssnar hon på vad man säger och kan erkänna att hon haft fel. Till och med efter att hennes humör blossat upp. I varje fall när det hunnit svalna lite. Hon stoppade en sked gröt och bär i munnen och försökte studera de visa utan att det märktes. Ingen verkade ha märkt hennes tvekan. Hon hade nästan sagt att Serene kunde skicka en att skura golv innan man hann blinka. Det enda sätt hon var bekant med någon dera kvinnan var genom de lektioner hon haft för dem som novis. Nishun, en slank kandoranska med fågelaktigt klara ögon, märkte när någons uppmärksamhet vacklade, även om hon stod med ryggen till. Hon hade undervisat vid åtskilliga lektioner som Egwin hade bevistat. Av Serene hade Egwin däremot bara hört två föreläsningar. Båda med verklighetens natur som ämne. Men det var svårt att glömma en kvinna som med fullständigt allvar sa att skönhet och fulhet båda var illusioner. Samtidigt som hon själv hade ett ansikte som skulle få vilken man som helst att vända sig om på gatan. Jag hoppas att du kan komma ihåg mer, sa Bear och lutade sig mot henne på ena armbågen. Det verkar som om du blir vår enda informationskälla. Det tog ett tag för Egwin att begripa vad hon menade. Ja, naturligtvis. Bear och Amis måste ha försökt titta in i Eishedernas drömmar under natten. Men Eishedere vaktade sina drömmar. Hon beklagade att hon inte själv hunnit lära sig detta innan hon lämnade tornet. Om jag kan, var i palatset ligger deras rum? Om hon skulle komma i närheten av Rand nästa gång han kom till Carhain vore det knappast lyckat om hon råkade komma förbi deras gemak medan hon försökte hitta till honom. Särskilt Nishuns. Serene skulle kanske inte komma ihåg en novis bland alla andra. Men det skulle Nishun, utan någon som helst tvekan. Det kunde för övrigt någon av dem som hon inte kände också göra. Det hade pratats mycket om Egwin Alvear under den tid hon tillbringat i tornet. De avböjde Barrelanes erbjudande om skugga ens för en natt. Amy såg bister ut. Hos Ale tog man alltid emot ett gästvänligt erbjudande. Att vägra innebar skam, till och med mellan blodsfiender. De bor hos en kvinna vid namn Arilyn, en av trädmördarnas ädlingar. Ruach tror att Corain Seldane känner denna Arilyn sedan tidigare. En av Corains spioner, sa Egwin med visshet i rösten. Eller en av Grå Ayas. Flera av de visa muttrade ilsket för sig själva, medan Shirley gav till en hög, föraktfull fnysning och Amys en besviken suck. Andra delade inte hennes åsikt. Corelna, en grönögd, hökaktig kvinna med gott om grått i sitt blonda hår, skakade tvivlande på huvudet. Och Chialin, en slank rödhårig kvinna med vass näsa, stirrade på Egwin med öppen misstro i blicken. Att spionera bröt mot Gier Toe, även om Egwin inte kunnat få någon rätsida på hur detta gick ihop med att drömgångarna kikade på folks drömmar när helst de önskade. Det skulle inte tjäna någonting till att påpeka att Aishidare inte följde G.A.T.O. Det visste de. De fann det bara svårt att riktigt tro på eller förstå det, vare sig det gällde Aishidare eller någon annan. Vad de än trodde kunde hon ha satsat vad som helst på att hon hade rätt. Galdrian, Carhains sista kung, hade haft en Aishidare som rådgiverska innan han blev mördad. Neander Morwyn hade varit i det närmaste osynlig innan hon försvann efter Galdrians död. Men en sak som Egwene hade fått veta var att hon stundom hade besökt Arwelins gods. Neander tillhörde Grå Aja. De har tydligen placerat ut 100 vakter under det taket, sa Bär efter ett tag. Hennes röst fick en smått ironisk ton. De säger att staden är orolig, men jag tror att de är rädda för Ale. Oroväckande, intresserade miner dök upp på flera ansikten. 100, utbrast Egwene. Hade de med sig 100 soldater? Amys skakade på huvudet. Mer än 500. Chimolans spejare hittade de flesta i ett läger mindre än en halv dagsfärd norr om staden. Ruach nämnde det. Och Corain Seldane sa att de utgjorde en hedersvakt, men att de lämnat de flesta utanför staden för att vi inte skulle bli skärrade. De tror att de ska eskortera Kar Akarn till Tarvalon. Sorrelles röst kunde ha spräckt en stenhäll, men jämfört med hennes ansiktsuttryck lät den mjuk. Egwene hade inte undanhållit dem innehållet i Elidas brev till Rand. De visa tyckte mindre om det för varje gång de hörde det. Rand är inte så dum att han antar det erbjudandet, sa Egwene. Men det var inte vad hon egentligen tänkte på. 500 soldater skulle kunna vara en hedersvakt. Elida trodde kanske att draken återfödd skulle vänta sig någonting sånt och kanske rent av bli smickrad. Flera olika idéer dök upp i hennes huvud. Men hon måste vara försiktig. Fel ord kunde få Amys och Bear, eller än värre, Sorrele, att slinka ur Sorreles grepp var som att försöka ta sig ur ett björnbärs snår. Att ge henne en befallning som hon omöjligen kunde lyda om hon skulle kunna göra vad bara hon kunde göra. Eller i varje fall ville göra. Jag förmodar att hövdingarna håller ett öga på soldaterna utanför staden. En halv dagsmarsch norrut. Snarare en hel, eftersom soldaterna inte var Ale. Det var för långt bort för att de skulle innebära någon fara. Men det skadade aldrig att vara försiktig. Amy snickade. Och Sorrele såg ut som om Egwene frågat om solen stod på himlen vid middag. Egwene harklade sig. Ja, hövdingarna skulle knappast begå ett sånt misstag. Nå, detta är vad jag har att föreslå. Om någon av dessa Aishidare far till palatset bör några av er som kan leda kraften följa efter och se till att de inte lämnar något slags fälla efter sig. De nickade. 2/3 av de närvarande kvinnorna kunde bruka cider. Vissa inte mycket mer än Sorrele och andra i samma utsträckning som Amys, som var lika stark som någon Aishidare Egwene hade träffat. Ungefär samma andel var det bland de visa som helhet. Deras färdigheter var inte de samma som en Aishidares. Mindre i vissa fall, större i andra, men huvudsakligen bara annorlunda. Men de borde kunna nosa rätt på eventuella oönskade gåvor. Och så måste vi försäkra oss om att de bara är sex. Hon var tvungen att förklara sig. De hade läst böcker från våtländerna. Men även de som kunde leda kraften förstod inte riktigt de ritualer som hade vuxit fram kring de Aishidare som handskades med män som funnit Sidin. En Ale-man som insåg att han kunde leda kraften ansåg sig vara utvald och gav sig norrut till stora fördärv för att kämpa med den svarte. Ingen av dem återvände. För övrigt hade Egwene inte heller känt till ritualerna förrän hon själv kom till tornet. och de historier hon hört annorstädes hade sällan särskilt mycket gemensamt med verkligheten. Rand klarar av två kvinnor på samma gång, avslutade hon. Det visste hon av egen erfarenhet. Han kanske rent av klarar av sex, men om de är fler än de utgivit sig för att vara, är det åtminstone bevis på att de har ljugit, även om det bara är genom att underlåta att tala om någonting. Deras miner fick henne nästan att haja till. Om man ljög ådrog man sig tjog mot den man ljög för. Men i hennes fall var det nödvändigt. Det var det faktiskt. Resten av frukosten upptogs av att de visa beslutade vilka av dem som skulle gå igenom palatset den dagen och åt vilka av hövdingarna man kunde anförtro att välja ut män och jungfrur som kunde söka efter fler Aes Sedair. Vissa kunde vara motvilliga till att på något vis sätta sig upp mot Aes Sedair. De visa sa inte det rakt ut, men det framgick tydligt av vad de sa, ofta med sur ton. Andra ansåg nog att varje hot mot Carr Acarn bäst kunde åtgärdas med spjutet, även om det kom från Aes Sedair. Några av de visa tycktes också närma sig den åsikten, och mer än en gång satte Sorrel punkt för förtäckta förslag om att problemet skulle vara ur världen om Aes Sedairna helt enkelt inte längre fanns där. Det slutade med att de bara kunde komma överens om två hövdingar, Ruach och Mandelaine av Darrins klan. Försäkra er om att de inte väljer några Siswai Aman, sa Egwene. De skulle säkerligen ta till spjuten vid minsta antydan om ett hot. Anmärkningen ådrog henne åtskilliga blickar, allt ifrån bistra till skeptiska. Ingen av de visa här var dårar. En sak bekymrade henne. Ingen av dem hade nämnt vad hon brukade få höra nästan varje gång de diskuterade Aes Sedair. Att Eil en gång hade tjänat Aes Sedairna och svikit dem och skulle förgöras om de svek dem igen. Förutom denna kommentar höll sig Egwene utanför diskussionen och ägnade sig åt en andra skål med gröt, denna gång med både torkade päron och plommon, vilket gav upphov till en gillande nick från Sorrele. Det var inte Sorreles erkänsla hon fikade efter. Dels var hon hungrig, men framförallt hoppades hon att de skulle glömma att hon var där. Det verkade fungera. När frukosten och rådplägningen var över promenerade hon till sitt tält och satte sig på huk strax innanför tältfliken. Därifrån såg hon på när en liten grupp visa gav sig av mot staden, anförda av Amys. Och när de försvann in genom den närmaste av portarna dök hon tillbaka ut igen. Det fanns Eil överallt, Guy Shine och andra. Men alla de visa var i sina tält och ingen tittade på henne när hon gick mot stadsmuren utan allt för stor brådska. Om någon la märke till henne skulle de bara tro att hon var på väg för att få sin morgonmotion. Vinden tilltog och blåste upp moln av damm och gammal aska från förporten. Men hon bibehöll sin stadiga takt. Hon var bara ute på promenad. När hon kommit in i staden frågade hon om vägen till förstinnan Arilins palats. Den första hon frågade, en skranglig kvinna som stod och sålde äpplen till skyhöga priser från sin kärra, visste inte besked. Det gjorde inte heller en trind sömmerska som spärrade upp ögonen när en ale-kvinna kom in i hennes butik, eller en tunnhårig knivsmed som trodde att hon skulle vara mycket mer intresserad av hans varor. Till sist fick hon veta vad hon ville av en plirande silversmed som noga iakttog hennes rörelser under den tid hon vistades i hans verkstad. Egwene skakade på huvudet medan hon stegade iväg genom trängseln. Ibland glömde hon vilken stor stad Carrhain egentligen var och att inte alla visste var allting fanns. Som det nu var gick hon vilse 3 gånger och fick fråga om vägen 2 gånger till innan hon slutligen stod tryckt mot väggen till ett hyrstall och kikade runt hörnet mot den fyrkantiga massiva byggnaden på andra sidan gatan. Den bestod av idel smala fönster, kantiga balkonger och trappstegstorn och var liten för att vara ett palats men jättelikt för att vara ett boningshus. Arolyn stod någonstans strax över mitten av rangskalan inom Carhains adel, om Egwen mindes rätt. Soldater i harnesk, hjälmar och gröna vapenrockar stod på vakt på den breda yttertrappan, vid alla portar hon kunde se och till och med på balkongerna. Märkligt nog tycktes allihop vara unga män, men det var inte det som tilldrog sig hennes intresse. Kvinnor brukade kraften inne i byggnaden, och för att hon skulle kunna känna det så tydligt ute på gatan måste det vara stora mängder av shider i rörelse. Plötsligt minskade mängden, men den var fortfarande ansenlig. Hon bet sig i läppen. Hon kunde inte avgöra vad de gjorde, inte utan att se flödena. Men av samma skäl måste de kunna se flödena för att kunna väva samman dem. Även om de befann sig vid ett fönster måste alla flöden som hon inte kunde se vara riktade söderut, bort från solpalatset. Vad höll de på med? Ett par portar svängde upp tillräckligt länge för att släppa ut ett sexspann med hästar. Alla i samma bruna nyans som drog en stängd svart droska med ett vapenmärke lackerat på dörren. 2 silverstjärnor mot ett fält av röda och gröna ränder. Vagnen arbetade sig norrut genom folkmassan, varvid den livreklädde kusken använde sin långa piska lika mycket för att få folk att flytta sig som för att mana på hästarna. Var det hennes nåd Arolyn som skulle någonstans? Eller någon ur delegationen? Nå, hon hade inte kommit hit bara för att glo. Efter att ha dragit sig tillbaka bakom hörnet så att hon precis kunde se det stora huset med ena ögat tog hon fram en liten röd sten ur bältespåsen, tog ett djupt andetag och började leda kraften. Om någon av dem tittade ut åt det här hållet skulle hon kunna se flödena, men inte Egwen. Det var en risk hon måste ta. Den släta stenen var just det och ingenting annat. Bara en sten som polerats av en bäck. Men Egwen hade lärt sig detta knep av Moraine. Och Moraine hade använt en sten för att fokusera. Hennes råkade vara en ädelsten, men det spelade ingen roll. Så Egwen gjorde likadant. Det hon vävde var huvudsakligen luft med en aning eld invävd på ett särskilt sätt. Det tillät en att tjuvlyssna, eller spionera som de visa skulle ha sagt. Egwen brydde sig inte om vad man kallade det, så länge hon fick höra något om vad Echidena från tornet hade för avsikter. Hennes väv rörde försiktigt vid en fönsteröppning, varsamt, varsamt. Sen en annan och ännu en. Tystnad. Men så då säger jag till han, hördes plötsligt en kvinnoröst i hennes öra, att vill du ha sängarna bäddade så är det bäst du slutar kittla mig under hakan, Alwyn Reel. En annan kvinna fnittrade. Åh, det gjorde du väl ändå inte. Egwen grimaserade. Pigor. En kraftig kvinna med en brödkorg på axeln tittade förbryllat på Egwen. Det var inte så konstigt när hon hörde 2 kvinnoröster och bara Egwen stod där utan att ens röra på läpparna. Egwen löste problemet på det snabbaste sätt hon kom på. Hon blängde så ursinnigt på kvinnan att hon pep till och försvann ut i vimlet så snabbt att hon nästan tappade korgen. Motvilligt gjorde Egwen sin väv svagare. Hon kanske inte skulle höra lika bra, men det var bättre än att dra till sig åskådare. Det var redan tillräckligt många som sneglade på henne. En ejlkvinna som stod tryckt mot en vägg. Men ingen dröjde länge innan de fortsatte. Ingen ville ha bekymmer med ejl. Hon slutade tänka på dem. Fönster efter fönster flyttade hon väven och svettades hysteriskt. Inte bara på grund av den redan tilltagande värmen. Det skulle räcka med att en enda HD fick syn på hennes flöden för att de skulle veta att någon använde kraften på dem, även om de inte såg i vilket syfte. Det skulle de å andra sidan säkert misstänka. Egwen drog sig ytterligare en bit bak så att bara halva ögat syntes bakom hörnet. Tystnad, tystnad. Ett mjukt ljud. Någon som rörde sig. Mjuka skor på en matta. Inga ord dock. Tystnad. En muttrande mansröst. Uppenbarligen någon som tömde pottor och inte alls var nöjd med det. Hon rodnade och skyndade vidare. Tystnad. 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 Verkligen att det här är nödvändigt. Det lät som en viskning. Men trots det lät kvinnorösten djup och självsäker. Vi måste vara förberedda på alla möjligheter, Corinne, svarade en annan kvinna med röst som en järnstav. Jag hörde ett intressant rykte. Så hördes ljudet av en dörr som stängdes och resten av meningen högs av. Egwen sjönk ihop mot stallväggen. Hon kunde ha skrikit av vanmakt. Det första var den grå systern som förde befälet och den andra måste också ha varit HD med tanke på den ton hon använde mot Corinne. Ingen kunde vara bättre lämpad att säga vad hon ville höra och så måste de gå därifrån. Vad var det för intressant rykte? Vilka möjligheter? Hur tänkte de förbereda sig? Flödena som leddes in i byggnaden ändrades igen, växte sig starkare. Vad höll de på med? Egwen tog ett djupt andetag och började envist igen. Allt medan solen klättrade högre upp på himlen hörde hon en mångfald, huvudsakligen oidentifierbara ljud. Och därtill en hel del skvaller och prat från tjänarna. Någon som hette Sherry skulle ha barn igen. Och ACD-erna skulle ha vin från Arryn Dream, var nu det kunde ligga, med sitt middagsmål. Det mest intressanta hon fick veta var att det verkligen varit Arrylin som åkt i vagnen hon sett, på väg för att träffa sin make ute på deras lantgods. Vad nu den kunskapen skulle vara till för nytta. Hela förmiddagen var bortkastad. Så slogs plötsligt ytterdörrarna till palatset upp och bugande betjänter i livré kom till synes. Soldaterna ändrade inte ställning men såg med ens mer uppmärksamma ut. Ut kom Nishun Bihara, följd av en reslig ung man som såg ut att vara skuren ur ett klippblock. Egwen skyndade sig att släppa sin väv och sajdar. Hon tog ett djupt, lugnande andetag. Detta var inte rätt tillfälle att råka i panik. Nishun och hennes väktare överlade om någonting, varefter den mörkhåriga bruna systerns spanade längs gatan, först åt ena hållet och sedan åt andra. Hon letade efter någonting. Därom rådde ingen tvekan. Egwen bestämde sig för att det trots allt kanske var ett bra tillfälle att råka i panik. Hon drog sig tillbaka, långsamt så att hon inte skulle dra till sig Nishuns skarpa blick. Snodde runt så snart hon kommit utom synhåll, samlade ihop kjolarna och sprang rakt in i folkmassan. Nästan tre steg hann hon springa. Sen slog hon emot en massiv stenmur, studsade bakåt och satte sig på gatan så hårt att hon studsade igen mot de heta gatstenarna. Hon tittade vimmelkantigt upp, bara för att bli än mer omtumlad. Stenmuren var Gawain. Han stirrade ner mot henne och såg lika bestört ut som hon. Hans ögon hade den allra klaraste blå färg hon sett, och så hans rödblonda lockar. Hon ville linda dem om sina fingrar igen. Hon kände hur hon blev blodröd i synen. Det har du aldrig gjort, intalade hon sig bestämt. Det var bara en dröm. Gjorde jag det illa, sa han oroligt och började gå ner på knä bredvid henne. Hon kravlade sig upp och borstade hastigt dammet av kläderna. Om hon hade fått önska sig vad som helst i denna stund skulle det ha varit att aldrig mer rodna. De hade redan dragit till sig en ordentlig hop åskådare. Hon stoppade in armen under hans och drog iväg honom längs gatan åt det håll som hon varit på väg. När hon kastade en blick över axeln såg hon bara den myllrande massan. Även om Nishun kom ända fram till gathörnet skulle hon inte se någonting annat. Likväl saktade Egwene inte in på stegen. Människorna makade sig undan för en ale-kvinna och en man som var lång nog att också vara ale, även om han nu bar svärd. Hans sätt att gå vittnade om att han även kunde använda det. Han rörde sig som en väktare. Efter ett dussintal steg drog hon motvilligt tillbaka armen. Han tog emellertid hennes hand innan hon hunnit dra undan den och hon lät honom hålla den medan de gick. Jag förmodar, sa han tankfullt efter en stund, att jag inte ska bry mig om att du är klädd i ale-kläder. Sist jag hörde någonting om dig var du i Ilien. Och jag antar att jag inte ska säga någonting om att du just sprungit iväg från ett palats där 6 Aes Sedir huserar. Ett märkligt uppträdande av en antagen. Jag har aldrig varit i Ilien, sa hon och tittade sig hastigt omkring för att se om några ale kunde ha hört. Det var flera som sneglade åt hennes håll, men ingen var inom hörhåll. Plötsligt insåg hon vad han hade sagt. Och att hans rock hade samma gröna nyans som soldaternas. Du är med dem. Aesidena från tornet. Ljus, vilken fårskalle hon var som inte begripit det så snart hon såg honom. Hans min mjuknade. Ett ögonblick hade den varit mycket hård.